Leopoldkyrkan. Och sen en månad så har vi en kyrka. Oj. Det var nästan det första beskedet jag fick när jag började jobba, att vi ska riva. Och sen har vi varit i en liten lokal på Opalgatan 81. Ni som är uppväxta är här och varit och hyrt film på videokulan och köpt skor på nettoskor. Så var vi däremellan. Och det var bara en dörr in. Och så var det en långsmal lokal. Men nu har vi fått en fantastiskt fin kyrka. Och ett stort tack till församlingen här i Fiskeberg. För ni har betytt så mycket. Alltså både mankraft som har varit så många som har hjälpt till. Så många som har varit med och bett. Och så många som har varit med och offrat. Kanske någon till och med har köpt en tegelsten för alldeles för mycket pengar. Eller en skiva. Eller något annat. Ja, ett stort tack. Vi känner att vi har ett stort stöd i Fiskebäck. Och när vår styrelse i Opal var att träffa Fiskebäckskyrkans styrelse, så var det många som efter det mötet sa: vilken fantastisk styrelse. Vilken generositet. Vilken glädje. Vilket framåtdriv. Så jag bara tar med det. Vi är så glada att vi har er. Tack. Idag hörni så ska det handla om Jesus. Jag ska inte stå och köta mycket mer. Jag försöker lämna den här lite. Han blir lite sådär. Jag har ju varit i en källarlokal nu i 3 år. Så jag är lite inskränkt. Jag har ju varit bara 1,5 meter från de som jag har talat med. Så jag är inte så van med det här i straden. Men jag ska hålla mig här uppe i alla fall. Så att jag inte går ner och ställer mig bland er. Jag ska säga något om Jesus idag. Och jag ska inte säga något som är nytt. Utan jag hoppas att det här blir en upprepning för alla. Men jag tror att det är en god upprepning. Temat för idag är ju livets källa. Och det är det som predikas i alla kyrkor runt omkring. Även om jag kanske inte riktigt höll med till den texten som jag förstod att man kanske skulle gjort. Men jag hoppas att ni uppskattar det ändå. Hörrni, är det någon gång i livet där du liksom har varit med om det här fantastiska, som till exempel som i somras när vi var ute med båten och jag kunde titta ut i en solnedgång i öppen horisont. Har du varit med om det? När livet blir så där fantastiskt och man liksom bara känner det här är livet. Det kommer en bild här nu som visar typ så här, va? Kan ni känna känslan, eller kanske att någon gillar landet eller något annat. Men det här, när man bara lutar sig tillbaka, det här är livet. Det är så att man vill säga det både till sig själv och till dem som är runt omkring. Nu blir det inte bättre liksom. Eller kanske att du någon gång när du har haft en riktigt djup stund i ditt liv. Ni vet så där, kanske att du känner igen det när ångesten kramar om en. När det bara känns som det är mörker omkring en. Att det här är inget liv. Vi har en bild på dig med, tror jag. Det är gulmarkerat där varje gång. Det kommer en bild. Det är inte lätt det här. Jag är van vid att man står och blippar fram ett själv. Alltså det här med att det här är livet. Och så ibland när det bara känns det här i inget liv. Jag vet inte om det är värt att leva. Vad är livet då? Vad är livet när vi står där mitt emellan? När är det värt att leva? Och vad bestämmer dess värde? Ny bild. Vad är livet? Jag säger bild, det är lättast. Alltså jag tror att det beror till mycket vem och vad man lever för. Vad som avgör, vad är livet när det är som bäst och vad är livet när det är som knappt värt. Kung David, ny bild. Han säger i psalm 36. Han som var med om både dalar och toppar i sitt liv. Han sa att hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. För att svara på vad det är att leva, och nu kommer en ny bild, så börjar vi med motsatsen. Vad är det att inte leva? I psalm 90 så står det att livet varar 70 år. Jag vet inte om någon har passerat där och känner, så det var ju dumt. 80 år om krafterna står bi. Morfar sa alltid det. Han var lite halvskeptisk ibland, min morfar. Ja, 70 år om det blir långt. Ja, kanske 80. Det var ingen i hans släkt som hade blivit mer än 80 år. Så han visste det, att jag ska nog gå den vägen också. Han blev 89. Han fick äta upp det många år. Men livet är ändligt. Det är typ det enda vi vet. Det är att vi ska dö en dag, va? Är det något vi människor vet, så är det att en dag så är det slut. Då ska vi dö. En del som inte tror på något annat, som säger att sanningen är relativ, de kommer inte ifrån detta. Att en dag så är det slut. När vet ingen. Bara att vi ska gå den vägen allihopa. Men så var det inte tänkt att vara. När man läser i första Mosebok om skapelsen, hur Gud skapar allt, han ser att det är så gött. Och till slut så krönar han det med att göra människan. Så kan vi läsa om hur livets träd står i Edens lustgård. Livets träd, ni har bibelhänvisningarna där. Det återkommer också i Uppenbarelseboken av någon anledning. Det står livets träd. Det skulle vi människor får äta av för att inte dö. För att alltid ha liv. Döden fanns inte med från början. Men så vet vi vad som händer. De bestämmer sig ändå för att smaka av den här frukten. Den här förbjudna. Det enda som de inte fick göra. Adam och Eva. Och så äter de. Och så sker avfallet. Alltså ett skilsmässa med Gud. Man gör uppror. Och man väljer att gå ifrån Gud, och de blir utvisade ur Edens lustgård. De säger, du får inte vara här längre. Ni kan inte vara här. Ni har brutit mot detta. Ni får lämna det perfekta och gå ut i det som inte är perfekt. Och Adam och Eva, de får, och alla människor, får gå ifrån livets träd. Och när vi läser dem och förstår det ur den bilden, så tycker jag att Paulus ord, att syndens lön är döden, blir lite lättare att förstå. Paulus skriver att döden kom in vid syndafallet. Och genom våra synder är vi döda. För syndens lön är döden. Och den var inte tänkt för oss människor från början. Det är en konsekvens av människans frånvändighet från Gud. Och det är en ganska mörk och krass verklighet. Jag tänker på hur Jesaja skriver, det är folk som vandrar i mörker. Och på något sätt så har vi det över oss hela våra liv. Det är som när Peter Fast varje midsommar skriver, nu vänder det. Du vet, det är som när man fyller 40 och någon säger det, ja, nu är du halvvägs. Nu går du bara nerför. Det börjar hänga. Och hur roligt är det? Det är något slags mörk grej som hänger över oss. Att döden väntar var och en av oss. Och det är vår belägenhet. Det är inget vi kan göra något åt. Vi kan inget göra åt det. Men, och nu vänder det lite. Det finns en part som kunde göra någonting åt det. Någon som kunde bryta detta. Någon som från första dagen, första syndafallsdagen, bestämde sig för nej. Jag får sätta igång med en räddningsplan. Så att ett ljus kunde gå upp. Och så säger Jesus i Johannes 3:16. Och detta känner vi igen, att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Alltså tänk att Gud som skapar människan till sin avbild, han säger det. Ska vi inte göra människor till vår avbild som är lika oss? Han älskar sin människa så mycket. Så att han, när det är dags, så sänder han inte bara en profet. Han sänder inte något offerdjur eller något annat. Ingen tredje part. Han sänder sig själv. Han sände sin egen son för att han älskar oss, för att vi skulle få liv genom honom. För att ta det straffet som människan själv har dratt på sig. Att döden kom in genom syndafallet. Då öppnas en möjlighet och en väg genom Jesus. Alltså den här mänsklighetens bana, det här som vi vet alltid slutar med död. Jesus går in och bryter den. Han säger att döden är inte det sista. Den som tror på mig ska leva om han än dör, säger Jesus. Det är fantastiska ord och fantastiska löften. Att det inte är slut här. Jesus har besegrat döden. Och han har öppnat en livets väg för oss att gå på. En väg genom tro. Inte på grund av att vi är så fantastiska och så bra, utan på grund av nåd och faderns kärlek. Sonens, som han säger, ställföreträdande död på korset ger oss hopp om liv. Även när allt annat ser ut att vara slut. Han dog för att vi skulle få liv. I Johannes 1, första Johannes kapitel 4:9, så står det: så uppenbarades Guds kärlek hos oss att han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Alltså det här är evangelium. Syndens lön är döden. Men Guds gåva, säger Paulus i samma mening, är evigt liv i Kristus Jesus. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Och här kunde det varit slut. Ska vi avbryta här? Det kanske är gött med lite sång nu. Nej, jag har en punkt till. Det kunde varit slut. Och det är ju fantastiskt i sig. Att vi har detta underbara att längta till. Men det finns mer än så. Du är livets källa, säger David. I ditt ljus ser vi ljus. Och när Jesus kom och började sin verksamhet, sin gärning, han döps i Jordan, han frestas i öknen. Och sen går han ut och börjar predika. Och vad är det han säger? Okej, nu gick jag lite före. Jesus säger ju att när han pratar om den gode herden, andra kommer för att döda, stjäla och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Det är det som står här. Och sen är det som kom där. Att Jesu första predikan, det var: omvänd er. Himmelriket är nära. Det är det första Jesus vill säga när han börjar. Och det här pratar vi om ett perspektiv. Att vi har liksom både ett nära perspektiv och ett långt borta perspektiv. Och det är något av vår religions hemlighet. Att vårt hopp, hörrni, det står inte bara till att livet är bortom döden. Jo, men när vi dör, då hoppas vi på himlen. Det gör ju nästan alla människor. Även de som aldrig kan stava till Gud ens. Och då säger man, ja, vila i frid, vi ses i himlen. Men Jesus säger att det gäller här och nu. Jesus säger att himmelriket är nära. Om ni omvänder er, om ni bara vänder er om och ser, så är himlen nära, här och nu. På Kortevåskolan 0203. Ni vet när 38 års väntan var över och Frölunda tog SM-guldet. Då fick vi lära oss om himmelriket. Eller Guds rike, för det är samma sak. Det är helt synonymt. När han pratar om himmelriket, Guds rike eller riket, så pratar Jesus om samma sak. På Kortebo-skolan så sa man att Guds rike är här och nu, men ännu inte. Det är de här perspektiven. Guds rike är här och nu, men ännu inte. Vi väntar något fullkomligt. Vi väntar någonting där det inte distraktion finns och massa lidande. Alltså någon gång så ska det, den här härligheten bli fullkomnad, och det är himlen. Där ska inte några tårar finnas mer, inget lidande, ingen nöd, ingen sorg. Men redan här och nu, säger Jesus, så är Guds rike nära. Och Jesus, han talar ofta om Guds rike. Massa bilder här, och kanske att ni känner igen, han pratar om pärlan och att Guds rike börjar växa, det är smått i början. Han tar fram barna och säger, hörni, se på barnen. Tänk om ni kunde bli mer som dem. Och han lyfter också varningens finger och säger det. Det finns vissa saker som kommer dra er bort ifrån Guds rike så att ni inte får syn på det. Makt, pengar, självrättfärdighet. Men framförallt så öppnar han vägar och han berättar och lockar människor in. Han försöker få oss att förstå vad Guds rike handlar om. Surdegar och senapsfrön och allting vad han pratar om. Det är svårt att hänga med ibland. Han talar till och med om fisk. Så den liknelsen kanske är lättare om man är mer fiskerelaterad. I Lukas 17 och 21 så säger han det ännu tydligare, Jesus. Och nu spetsar han till det. Han säger, Guds rike är inom er. Guds rike är inom er. Så nära är det. Det är inte, man kan inte gå ut och säga, oh, men där borta i Bet, där är det, uppe på Aprikosgatan. Nej, nej, inte där. Men uppe på Tårn, där. Inte så, säger Jesus. Ni kan inte säga, här är det, där är det inte. Guds rike är inom er. Men vänta nu. Nu är jag inne på Guds rike. Jag börjar ju liv. Och nu kommer summeringen. Jag ska göra som Paulus om jag får be. Jag ska summera och säga, vad innebär nu detta? Och har du känt att jag har pratat över huvudet på dig, så rätta på dig så ska jag förklara. 1. Genom tro och av nåd så har vi fått rätten att kallas Guds barn. Och var och en som tog emot honom gav han rätten att vara Guds barn. Och för det så är vi också Kristi medarvingar. Vi har genom tro fått rätten att också ärva den härligheten som Jesus är. Vi ärver himlen när vi dör eller han kommer tillbaka. Men himmelriket, säger Jesus, det är också härvarande. Inte bara närvarande, utan det är här och nu som Kortebo-skolan lärde ut. Det är inom oss. Det är någonting vi bär med oss. Det är också en del av arvet. Men vad innebär då detta? Jo, det finns en mening i Romarbrevet som förklarar hur det hänger ihop. Ty Guds rike är inte mat och dryck, säger Paulus, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det är detta det handlar om. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Där har vi det. Där är Guds rike mitt i oss. Den helige ande. Jesus han sa, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och det sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Är någon törstig så kom till mig och drick. Strömmar av levande vatten. Jag tror många här inne har varit med om att känna de strömmarna. Livets strömmar i oss. Samma levande vatten pratar Jesus om med kvinnan vid Sykars brunn. Han säger det. Om du dricker av det vattnet som jag ger dig så blir du aldrig törstig igen. Jag ställde frågan i början och nu är det nästan slut. Vad är livet med stort L? Vad är livet? I Johannes första raderna i Johannes så står det så här. Om hur det är i ordet. När han säger han pratar om Jesus. Jesus i ordet. I ordet var liv. Och det livet var människornas ljus. Och det ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Alltså i Jesus, när han kom hit, så var det liv. Jesus som är Guds eget ord. Och det livet som Jesus hade med sig, det blev ett ljus för oss människor. Och det ljuset lyser i mörkret. Och mörkret kan inte övervinna det. Jag har gjort försök ibland och gjort ett rum så mörkt det bara går. Och så har tänt en tändsticka. Och det finns inte det mörkret som är så tjockt och så mörkt att det kan stå emot tändstickan. I alla fall inte så mörkt kan inte jag göra. Mörkret kan inte övervinna Guds ljus. Oavsett vilket mörker som du kan befinna dig i. Om det så är dödsskuggans dal som David skriver om i psalm 23. Så behöver vi inte frukta något ont för han är med oss. Hans käpp och hans stav gör oss trygga. Och han är den gode herden. Han går med oss genom dödsskuggans dal. Det är vårt hopp. Han är vårt ljus. Jesus Kristus är vårt ljus. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Och som Johannes skriver i sitt femte kapitel i första brevet. Den som har sonen, han har livet. Nu ber vi. Tack Jesus för detta ofattbara. Tack att vi får påminnas om detta Jesus. Att vi har ett hopp och ser fram emot. Ett hem som väntar på oss. Tack att du går med oss, att du leder oss hela vägen hem. Men Jesus, jag vill också be att vi ska få syn på det här att himmelriket är här och nu. Att det också finns inom oss. Att det är glädje och frid och rättfärdighet i den helige ande som det handlar om. Hur du kan låta en källa bubbla till inom oss. En källa som leder till evigt liv men som också ger den här glädjen här och nu. Tack att vi kan få glädjas när allt annat omkring oss rasar. Tack att du kan ge den saligheten. När vi är de mörkaste utav dalar. Tack för ett fantastiskt liv. Tack för all glädje och allt ljus som finns här i livet, Herre. Så allt det goda som du har skapat. Men tack att du också är med oss i det tunga. Tack att det är du, Jesus, som vi får vända oss till. Och det är bara du. Tack att vi får ära dig och upphöja dig för det. Tacka dig för det, Jesus. Tack att du kom för vår skull. Inte för att vi har gjort något bra. Inte för att vi älskar dig. Utan för att du älskar oss, Jesus. Och jag bara ber att vi får hålla oss till dig, Jesus. Att vi får krama fast vid ditt namn. När mörkret kommer. När det går emot oss, Jesus. Hjälp oss att bara fästa vår blick på dig. Tack att du är nära varje dag. Tack att ditt rike finns hos oss varje dag, Jesus. Lär oss att upptäcka det. Lär oss att uppmuntra varandra att se det mer och mer. Och Jesus, tack att vi en dag ska få komma hem till dig. När all distraktion, allt det andra är borta. Vi längtar så till den dagen, Herre. Amen. Nu ska vi sjunga ett par sånger.